Okay, Jesaja 32. Vater Taler, se min genera som ja upaholer min utvalde I vilken min själ har sin glädje. Ja har låtit mit ande komma över honom. Han ska utbreta rätten bland hedna folken. Clearly identified again, the three persons.
Än en gång så är det klart utsagt här, de tre olika gudspersonerna.
But working closely together in a perfect, in a united team.
Men de arbetar, de samarbetar I ett nära samarbete som en enhet.
The Father sends His Son, the one He's so pleased in, and the Holy Spirit works in that Son or through that Son.
Fadern sänder sin älskade son och anden arbetar genom den sonen, genom Jesus.
And then in Jesaja 38, it's turned around. Messias talar. Nu har Herren sent mig och sin ande. The Savior says, the Lord, the Father, has sent me and sent the Spirit.
Och I nästa bibelställe så har det vänt, är det omvänt, därför Messias talar och säger Herren har sänt mig och sin ande. Herren har sänt mig och den helige ande.
Dessa verser är nonsens om det inte finns tre olika personer.
De här verserna blir orimliga om det inte finns tre personer. Nu tror jag vi har en fråga. The question is you got it?
I got it, but you want to repeat it?
Ja, frågan var alltså här talar fadern och säger jag sänder min ande. Säger någonsin Jesus att talar någonsin Jesus om den heliga ande som sin ande?
You're about one page ahead of us.
Du är en sida snabbare än oss här. Vi kommer till det alldeles strax.
Galater brevet 4. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son född av kvinna och ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få sinners rätt. Och eftersom ni är sinner har Gud sent I våra hjärtan sin sons ande som roper Abba Fader. You're at one verse, ahead.
En vers var det som krävdes där. Nu kommer vi fram till det.
But we have a little bit more to say about that yet.
Men vi kommer att prata lite mer om det.
And Efesierbrevet 2, ty genom honom, Jesus, har vi båda I en och samma ande tillträde till Fadern. The point of all these verses are they're nonsense if there aren't three identified beings, and yet they are working together in a perfect harmony and team.
Poängen med de här verserna och det jag försöker visa är alltså att här ser man tydligt att det finns tre gudspersoner och att de tre samarbetar.
And in fact, if we look at these verses, our salvation isn't possible without each one of those persons doing the works that has been assigned to him.
Och faktum är också att när vi läser de här verserna ser vi att alla tre gudspersonerna är nödvändiga för vår frälsning. De uppgifter de utför är alla nödvändiga för att vi ska få evigt liv.
Like the passage from Ephesians 2, it's through Jesus that we can come to God or to the Father, but only when the Spirit is at work having called us to faith in Jesus.
Till exempel i Efesierbrevet 2 där så ser vi att genom Kristus, genom Jesus så kan vi komma till Fadern. Men inte förrän den helige ande har kommit till oss.
What is the båda referred to in this verse?
Vad syftar ordet båda på I den här versen? Efesierbrevet 2:18 alltså. Genom honom har vi båda en och samma ande. Ja, svaret här var, är det inte både hedningar och judar?
Correct. In the context of the verse he's talking about, the Gentiles have equal access to the Father as the Jewish people do.
Det stämmer. Om man ser på det större sammanhanget här så talar man alltså om att hedningarna har samma tillträde till Fadern som judarna har.
Access to the Father doesn't depend on circumcision or Jewish bloodlines, but faith in Jesus.
Tillträde till Fadern beror alltså inte på omskärelse eller vilken släkt man tillhör, att man kommer från Abraham på något sätt.
Din helige ande är helt och hållet Gud. Gud kan inte delas upp. Martin Luther sa det. Dessa persona är var och en för sig hela gudomen. Med andra ord, är var och en av personerna i den treenige guden helt och hållet Gud. Inte en tredjedels Gud. Kolosserbrevet 2:10, honom, i Jesus, bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. So that passage tells us Jesus is in every sense full, complete God.
Så det bibelstället lär oss att Jesus är på alla sätt hel och full Gud.
But in the Acts it now says, Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du lög mot din heliga ande? Du har lugit inte bara för människor utan för Gud. There it equates the Holy Spirit as he is God.
I apostlagärningarna så sätter författaren likhetstecken mellan den helige ande och Gud.
Den helige ande utgår av fatern och sonen. I nesenska trobekännelsen är honen från år 381 efter Kristus bekände kyrkan att den helige ande utgick från fadern. Den västliga kyrkan förändrade nesenska trobekännelsen år 589 efter Kristus. Ordet filioque, som betyder och från sonen, lades till. Så att bekännelsen kom och lida utgår av fadern och sonen. Detta ledde till konflikt i kyrkan och flera hundra år senare blev detta en av anledningarna till att den grekisk ortodoxa kyrkan bröt sig ur den romersk katoliska kyrkan. And what was that called? When the Greek and the Roman church split from each other.
Vad kallas den här splittringen mellan den grekiska och den romerska kyrkan?
Den stora
schismen. Den stora
schismen. And what year was that?
Och vilket år inträffade den?
1054.
And one of the reasons was the filioque, that little word.
Och en av orsakerna, det var just det här lilla ordet filioque.
Now if we study the Great Schism, you come to the conclusion they were looking for some excuses to split.
Den som studerar den stora schismen märker då att man letade nu också efter anledningar för att kunna skiljas åt.
But the filioque is still to this day a point of difference between the Western Church and the Eastern Church.
Men det här ordet som på svenska alltså blir frasen och från sonen är fortfarande någonting som man talar om som en skillnad mellan den västliga och den östliga kyrkan.
Vad lär oss följande verser om förhållandet mellan den heliga ande och Fadern och Sonen. Matteus 10. Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er faders ande kommer att tala genom er. Så den helige ande är faders ande. Romarbrevet 8. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Guds ande är också Kristi ande. Galaterbrevet 4 också säger hans sons ande. Johannes 15. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. It's on the basis of these verses that the church correctly speaks of the Spirit coming from the Father and the Son.
Med grundval på dessa verser är det alltså som kyrkan vill säga att den helige ande kommer från Fadern och från Sonen.
He's called the Son's Spirit and Jesus says I send you the Spirit.
Han kallas för Sonens ande och Jesus säger också jag sänder anden till er.
We should probably make a point at this time of saying that when it talks about the Father and his Son and then the Holy Spirit coming from the Father and the Son, these are relationships, not points of time.
Här är det nog viktigt att vi stannar upp och poängterar att när vi talar om att fadern, sonen föds av fadern och från fadern och sonen utgår den heliga ande, så är det här en fråga om att försöka beskriva deras inbördes relation, inte ett kronologiskt förlopp. Först fadern, sen sonen, sen den helige ande.
Because the scripture says clearly that all of them are eternal. And so this is part of the mystery of the Trinity. But it is not time that the Father came first and then later came the Son and then later comes the Holy Spirit.
Och det måste vi alltså säga. Det är i och för sig ett av de mysterierna kring gudomen som vi inte riktigt kan förstå. Men skriften är väldigt tydlig när den säger att alla de här tre gudspersonerna är eviga. Det är inte så att en finns först, sen den andra, sen den tredje. De alla tre är eviga, säger Bibeln.
So we use the expression, these are relationships, not points of time.
Så vi säger alltså, vi försöker förklara det. Det här är deras inbördes relation, inte det kronologiska förloppet.
Samtal. Varför måste vi vara tydliga angående den heliga andes person? Är det ni?
Att vi inte sammanblandar den heliga anden med änglar, mänskliga, psykologiska.
Han säger att det är viktigt för att vi inte ska sammanblanda den heliga ande med mänskliga psykologiska fenomen eller änglar eller någonting annat som pågår inom oss kanske.
You think of some other an even more basic reason. That's correct, but an even more basic reason.
Kan ni komma på någon ännu mer grundläggande orsak varför det skulle vara viktigt?
The first commandment says you shall have no other gods.
Första budet säger du ska inga andra gudar hava jämte mig.
Which means that we have to be sure that the god we worship is indeed the true god.
Och därför är det viktigt för oss att veta att den Gud vi tillber verkligen är den enda sanna guden.
If the Holy Spirit is God and we do not worship him, then we are breaking the first commandment.
Om den helige ande är Gud och vi inte tillber honom och inte ser honom som Gud, då bryter vi mot första budet.
But the other side is also true. If the Holy Spirit is not God and we do worship him, we're breaking the first commandment.
Men man kan också se det tvärtom. Om den helige ande inte är Gud och vi ändå tillber honom, då är det också ett brott mot första budet.
So the first commandment lays upon us the responsibility to know who God is so that we can worship the true God.
Så därför ger alltså första budet oss ett ansvar att förstå, att ta reda på vem Gud är så att vi rätt kan tillbe honom.
Falska lärare om den heliga ande uppstod i kyrkan ända från början. De förekommer fortfarande. Bedöm följande påståenden. Det finns bara en Gud. Fadern, sonen och den heliga ande är roller som Gud spelar. Som en skådespelare som har flera roller i pjäs.
Tycker ni om det? Stämmer det eller stämmer det inte? Svaret var här, då är det inte tre åtskilda, distinkta personer.
Really, this describes unitarianism.
Det här beskriver unitarismen.
Or, in church history, the heresy called modal monarchianism.
Är det någon som kan den termen på svenska bättre än mig?
Modalismen.
And it was the idea that the one God just takes different forms and appears in different forms, but there's really only a unity in God, not a trinity.
Och idén var alltså att det finns en Gud, men han kan uppträda i olika former, framförallt de här tre då vanligaste. Men det är inga personligheter, utan det är sätt som han visar sig för oss.
Sometimes even would be Bible believing Christians use an illustration that really is modal monarchianism.
Och ibland så finns det även de som vill hålla sig till Bibelns lära som använder en beskrivning av Gud, av treenigheten, som i själva verket är sån här modalism, alltså att man tror att Gud bara uppträder på olika sätt.
They'll say Kali is the son of his parents, the husband of his wife, and the father of his children.
Då kan de säga till exempel att Kalle här, han är sina föräldrars son och han är sin hustrus man och han är förälder till sin son Johannes. Och att på samma sätt är det också med Gud.
The problem is, how many Kalles are there?
Men då är problemet, hur många Kallar finns det då i det här fallet?
He probably wishes that sometimes there were two or three of him to get the jobs all done. But there's only one Kali, not three.
Förmodligen så finns det gånger då han önskar att det fanns två eller tre som kan hjälpas åt att få allting gjort tillsammans. Men så är det ju inte, utan det finns bara en.
Yeah, another illustration or statement. Den heliga ande är en gudomlig kraft som kommer från Gud och verkar i människor. That's the heresy that was called dynamic monarchianism.
Aha, dynamisk kanske monarkism eller.
And it's simply the idea that the Holy Spirit isn't a real being or a person, but just a power that comes to us from God.
Och här är idén alltså att den helige ande är ingen varelse, ingen person, utan mer en kraft som utgår från Gud. Lite mer diffust.
Eftersom den heliga ande utgår från fadern och sonen måste han vara underlägsen dem. Hopefully we saw that that was not the case. That's the heresy called subordination. That one is inferior or subordinate to the others.
Det är den falska läran som brukar benämnas subordination. Alltså att en av gudomspersonerna står under de andra. Är mindre värd, underlägsen.
The common symbols for the Trinity that we use in our Christian church are the triangle.
De tre vanligaste symbolerna för Gud, för treenigheten som vi använder, är dels triangeln.
And it's not bad. It shows three sides, three angles making up the one figure called the triangle.
Det är inte dåligt nödvändigtvis. Där ser vi att det finns tre sidor som ändå är del av en och samma form. Ja, Ulf säger att han har sett bilder där det finns ett öga i mitten. There's an eye in the middle of the triangle.
In your picture or just...
Oh.
The eye just represents God. God sees, God knows.
Då, de bilderna så representerar ögat helt enkelt Gud som ser oss, som vet vad som pågår.
The slight problem with the triangle is if you take away any part of it, you don't have a triangle anymore.
Problemet med triangeln är väl då att om man tar bort något av hörnen här, då är det inte en triangel längre.
We have a three-leaf clover, which again does a good job. It's one clover, but it has three matching leaves.
En annan symbol är treklövern, och där ser vi att det är tre olika delar, men de hänger ihop. De ser likadana ut också, de tre olika.
I suppose if there's a weakness, it would again be if you took away one of the leaves, you don't have a true three-leaf clover anymore.
Problemet här igen då, att om man tar bort ett av löven, så är det inte längre en treklöver. Excuse me, why is that a problem?
Because each one is fully God. Okay. And if you take away part, then you don't have the full figure anymore.
Alltså att varje Guds person är i sig helt och hållet Gud. Och därför man tar bort den här i bilderna, så är det inte längre Gud. Och varje Guds person kan inte heller själv vara Gud. Men så är det alltså.
My favorite is simply the word God in English or Gud.
Min personliga favorit är när man helt enkelt använder själva ordet God i engelska eller Gud på svenska.
And especially when you're teaching children the teaching of the triune God. I think that's an excellent illustration.
Speciellt när man undervisar barn, så är det en bra illustration, tycker jag.
To have the word God or Gud, you have to have all three letters.
För att sätta samman ordet Gud, så måste du ha alla tre bokstäverna. G, U och D.
If you take away any one of those letters, you got Gud, Ud or Gud, but you don't have God anymore or Gud anymore.
Om man tar bort någon av de tre bokstäverna, så blir det inte Gud längre. Det blir Gud eller Ud eller Ud eller någonting.
And so the proper and complete understanding of who God is to recognize that the true God is the Father, Son and Holy Spirit.
Så för att rätt förstå vem Gud är, så behöver man alltså förstå att han är Fadern, Sonen och den helige Ande.
And Peter got the overhead working, so why don't we use it for a minute here?
I can put it on if you want.
Well, I can do it.
Okay.
About God is that God is the Father, Son, Holy Spirit makes up the triune God. The scriptural teaching about God is that God is the Father, Son, and Holy Spirit.
Så skriften lär oss alltså att Gud, det innebär lika med
Father, Son, and Holy Ghost.
And normally that's what we're going to think about when we think about God, it's the Trinity.
Och normalt sett är det så vi tänker på Gud när vi tänker på Gud. Han är treenigheten.
And the point that we've been trying to make right now is that when you talk about any one of the persons in the Trinity, you still are talking about God, not just a third of God.
Och poängen som jag vill betona här då med den inledande lektionen, det är att när vi talar om Gud, när vi talar om någon av Guds personer, när vi talar om någon av Guds personer, då talar vi också om Gud i sin helhet, inte om en tredjedel av Gud.
So, if you want to talk about the Father, you're still talking about God.
Så om du vill prata om Fadern, tala om Fadern, då är det fortfarande Gud du talar om.
When you're talking about Jesus, you're still talking about God.
Och när vi talar om Jesus, då talar vi också om Gud, inte en tredjedel av honom.
And that's why one of the beautiful hymns for Good Friday ends by saying God has died for us.
Och det är därför som en av psalmerna som brukar användas på långfredagen slutar med man säger Gud har dött för oss.
Now our mind would say, I guess, one third of God died for us. Or one person of God died for us.
Vårt förstånd vill väl kanske hellre säga en tredjedel av Gud dog för i vårat ställe, eller en av Guds personer dog i vårat ställe.
But it is also correct, as the hymn says, Jesus is God. And so when Jesus died on the cross, God died for us. That's how much God loves us.
Men det är korrekt att säga, som man sjunger i den salmen, alltså att när Jesus dör för oss på korset, då är det Gud, Guddomen som dör för oss.
And the point of today's study is that when we talk about the Holy Spirit, we're also talking about God.
Och poängen med vårt bibelstudium idag då, det är alltså att samma sak gäller när vi talar om den heliga anden. Då talar vi om Gud i sin helhet.
Sammanfattning. Den helige ande är en särskild person i den treenige guden. Helt och fullt Gud och jämlik Fadern och Sonen. Han har egna känslor och utför egna gärningar. Han utgår från Fadern och Sonen. Eftersom den helige ande är Gud kan vi dyrka honom, be till honom och veta att han kommer att hjälpa oss. Okay, why don't we take about a 5-minute break? I believe, think there's some coffee, if you would like. But I suggest we just take like about a 5-minute break, and you can bring your coffee back to your table, and we'll just continue in about 5 minutes.
Låt oss ta en 5 minuters rast här. Ganska kort, men ta gärna kaffe. Finns i köket. Och så kan ni kanske ta med det tillbaka till bordet. Då försöker vi börja igen om 5 minuter.